Jag heter Tess och jag tänkte berätta lite grann om responsive design för Universal Windows Platform Apps, alltså nya Windows 10-appar. Och jag tänkte börja med att visa en demo. Om det är någon som ställer frågor i chatten så kanske Erik kan plocka upp dem, för jag är inte 100% säker på att jag kommer att se det. Men jag börjar med en liten demo bara så ni får se hur det funkar överhuvudtaget. Och jag tänkte börja med en vanilla Windows 10-app. Som ni ser så finns det bara en enda head. Så till exempel om ni har utvecklat för Windows 8 och Windows Phone förut, det har funnits flera och så har man haft ett shared project, så har man nu bara ett enda projekt eftersom det är en enda app som körs på alla olika plattformar. Man kan naturligtvis välja om man ska publicera dem för olika plattformar eller ja, till exempel för olika device-familjer eller bara för en, men man får tänka väldigt mycket på responsiv design, och hela den här sessionen kommer handla ganska mycket om responsiv design. Så när man går in i properties för den här så ser man dels en target version och en min version. Så det här är lite grann som när man gör appar för eller applikationer för .NET framework. Man väljer vilket framework som man ska gå emot. Och så visar den också upp min version är den minsta versionen som man har testat mot. Och sen har man också det här enable static analysis för .NET native, som betyder att från och med nu så kommer alla appar och kompileras native, så de kommer kompileras ner till bits innan de faktiskt går på devicen, vilket betyder att det kommer att gå mycket snabbare och kortare uppstartstider, mindre minne och sådana grejer. Och det sker när man väl publicerar den, så kommer det att göras i storen så att den kompileras ut till varje binär eller till varje plattform, alltså x86, x64 och så vidare. Och det betyder också att man inte längre har någon NICPU, utan man får kompilera själv till ARM, x64 och x86 oberoende av om man kör mot en telefon eller mot en device, eller typ en laptop eller en tablet. Och här så finns det en massa olika emulatorer som man kan välja att testa mot. Så local machine, device är naturligtvis om man connectar en telefon direkt till datorn. Eller emulatorer, och notera att det inte står Windows Phone, utan det är bara en emulator som är så stor. Så till exempel är det 4 inch eller 5 inch. Men de i sig har phone-specifika features, så om man testar mot olika features så kommer de finnas då i de emulatorerna. Så vi börjar med att i main page lägga till bara ett par grejer. Jag ska klippa ut dem härifrån så ni slipper se mig skriva om. Där är bara en stackpanel med en calendar date picker och en knapp med en flyout. Och i designytan så har man nu lite olika saker att välja mellan, så man kan se hur det kommer att se ut på olika devices. Så till exempel om jag väljer en tablet så kommer designytan ritas om, så man kan liksom testa även här i designen hur saker och ting kommer att se ut. Men jag tänkte att jag skulle börja med att bara köra den på min lokala maskin, och sen när jag har fått det att snurra så ska jag också visa upp den i telefonemulatorn. Så det där är på lokala maskinen och i emulatorn. Bara så att ni ser att det är en och samma app, och jag behöver inte göra någonting annat än att bara egentligen bygga om den. Så en lite speciell grej, för att se. Det var inte riktigt så där jag skulle göra. Jag skulle inte snappa den utan bara lägga den. Från och med Windows 10 så har vi nu windowed apps. Så det betyder att även på desktopen så körs de inte i fullscreen, utan de körs i ett fönster som användaren kan byta storlek på och sådana grejer. Så det är också sånt som ni får tänka på. Just att de kan vara responsiva även på desktopen och kan ändra storlek on the fly, så att säga. Vi kollar på den här. Det här är en av de nya kontrollerna som finns. En calendar date picker. Och om man trycker på den här Hello World så dyker den här kontextmenyn upp. Om ni ser hur itemen ser ut så ligger de ganska tajt ihop eftersom jag har klickat på den med en mus. Men om jag klickar på den med mitt finger istället så får man de mycket mer separerade. Så att kontrollerna i sig känner av om man använder en mus eller ett tangentbord eller ett finger eller en game controller eller något liknande för att använda dem. Så det var första demot där. Jag ska visa ett lite mer komplext demo och kör den också i lokala maskinen. Och det här kommer att visa upp ett antal food trucks i Boston. Så den egentligen visar upp bara en lista över de food trucks som har öppet idag, en liten karta och sådana grejer. Men det jag vill visa med den här är lite grann vad man kan göra vad det gäller responsiv design. Så den här har först och främst en ny kontroll som heter Split View. Som man kan använda om man vill använda hamburgermenyn. Så den fungerar så att den har en pane och main content. Och så kan man minimera den och ha den i lite olika modes som inline, overlay och compact overlay. Men den här appen har några olika problem vad det gäller responsive design. Jag vill bara först visa upp den här för jag kommer referera lite grann till det senare. Det här är en grid view. Den har ändrats lite grann sen om ni använder den i Windows 8. Så att nu om man drar ihop den så scrollar den neråt istället för att scrolla i sidled. Så det är rätt bra just man gör sådana här responsiva designer att den flyter bra även när man minimerar fönstret. Men den har tre problem som jag tänkte lösa. Det första problemet är att vi har en backknapp. Och en backknapp är ju bra om man är på en dator, men på telefonen så har vi redan en backknapp på själva kället liksom på telefonen. Så då behöver man inte en sån. Så jag ska visa hur man tar bort den om man är på en telefon. Ursäkta. Det andra som jag tänkte visa är när jag drar ihop den här så blir den inte speciellt responsivt. Och framförallt den här menyn skulle man ju vilja till exempel ta bort eller att den kompaktar ihop sig när man får mindre yta. Och speciellt om man har den här på en telefon så tar den här menyn väldigt stor plats just i startskedet. Och går jag in på Chicken and Rice Guys till exempel så är en lista över deras scheman. Scrollar man ihop det här så lägger sig saker och ting över varann. Så inte speciellt snyggt. Så jag tänkte ta och fixa de här problemen, de här tre problemen. Och jag börjar med det här med knappen som finns. Vi ska se om jag kan ändra till bara den där. Och det gör man genom att man använder sig av API-information. Så tidigare har man fått gjort if-defar för att göra för telefonen eller för desktopen. Men det gör man inte längre eftersom det inte är olika projekt som kompileras. Utan nu går man in och frågar efter olika device capabilities. Så till exempel i det här fallet så kollar vi efter API-information is type present Windows Phone UI input hardware button. Så om det finns sådana så kollapsar vi den här backknappen. Nästa grej är det här med menyn som vi vill att ska ändra på sig lite grann allt eftersom fönstret varierar. Då använder jag en ny grej i Windows 10 som heter Visual State Setters och Adaptive Triggers. Så jag tar och kommenterar ut där. Och det jag gör här det är att jag sätter triggers på lite olika ställen. Till exempel från fönsterbredd 0 till 320 så kommer jag visa display mode i overlay så att den lägger sig över resten av fönstret. Och jag sätter att panen default inte ska vara öppen. När jag kommer upp i 320 till 720 så lägger den i compact overlay och att det ska vara inte öppen. Och över 720 så sätter den i compact inline och den ska vara öppen. Så vi tar och kikar på den nu istället. så kommer ni att se lite ändringar vad det gäller just den här menyn. Så den är fortfarande öppen nu för den är över 720. Drar jag ihop den, så nu gick den in i Compact Overlay. Och lägger den över så ser ni att den inte tar någon yta längre utan den är overlaid. Och skulle jag kunna dra ner den så på telefonen så skulle den istället bara ha varit inline. Så att även det här kompakta utseendet finns inte. Det andra som jag ska gå in och göra är i Track Details View. Där använder jag också Visual State Managers och tar och kommenterar ut dem där. Och här har jag använt någonting som heter Relative Panel. Så en Relative Panel är ungefär som en stackpanel, men man bestämmer att saker och ting ska ligga relativt varandra istället för att man bara ska ligga under varandra eller till sidan av varandra. Så här har vi en lista med schemabitarna och så sen har jag den här Infoborder som jag just nu har sagt att ska ligga till höger i panelen. Men när jag lägger upp sådana här Visual State Trigger så sätter jag att från 0 till 820 så sätter jag de här parametrarna. Den ska lägga sig till vänster vid panelen. Den ska också ligga till höger vid panelen så den ska stretcha hela. Och den ska ligga under schemat. Och så sen när den blir lite större så ska jag bara lägga den till sidan om schemat och lägga den till vänster. Så vi tar och kollar på det också. Så nu har den här stretchat ut sig mer, ser lite snyggare ut. Och drar jag nu ihop den så lägger den sig under den här panelen istället. Så på det viset kan man göra lite mera responsiva user interface, lika som man är van med att göra till exempel på webb också. Så med det går vi över lite grann och kollar på vad det är som är nytt i SAML och responsiv design för UWP-appar. Så det är en ganska imponerande flora av devices som man kommer åt och ganska mycket användare som man kommer åt när man kommer åt både Windows-användare, Windows Phone-användare, IoT-devices, phablets, tablets, laptops, HoloLens eller Surface Hub. Men det är ganska mycket som man får tänka på också. Och en del av de sakerna som vi redan har sett är ju naturligtvis fönsterstorleken. Men en del andra grejer som man också får lov att tänka på är till exempel vilken inputmetod man oftast använder. Touch eller penna, game controller och så vidare. Och om de används av många personer samtidigt som Surface Hub. Eller bara en person som telefonen oftast gör. Och lika hur länge man använder dem och hur man kommer åt olika element på skärmen. Så allt det tillsammans är någonting som. Men det är klart man kan göra en app som inte tänker på någon av de här grejerna. Men ju mer av de här grejerna man tänker, ju bättre blir appen på alla olika devices. Så några grejer får man gratis. Som ni redan såg så när man använder touch till exempel på en kontextmeny så klarar den automatiskt av att och göra lite bredare mellan elementen så att man lättare kommer åt det med ett finger. Några andra exempel är till exempel pivotkontrollen. Så pivotkontrollen, om ni har använt den någon gång på telefonen, är liksom en tabbad historia där man scrollar runt från en tab till nästa. Så den funkar jättebra på telefonen där man bara använder en tumme för att scrolla igenom. På en större device när man får plats med alla tabbar samtidigt så kommer den att ligga så här så att den ligger utlagd och de används mer som tabbar istället för att man scrollar mellan dem. När den sen blir mindre eller när man drar ihop fönstret så blir det en round robin-variant så att man behöver inte oroa sig för om inte alla tabbar får plats. Och använder man mus och tangentbord så får man även sådana här visuella effekter som gör att man vet hur man ska scrolla fram och tillbaka i de här. Och det gäller egentligen alla kontroller. Att de har blivit så att de tänker på saker som mus och tangentbord och storlekar och så. Så vi har ju gått från Windows Phone och Windows 8 eller Windows 8.1 till Windows 10 och fått en enda plattform och en enda app. Och med det så behöver man göra så att kontrollerna måste göras om. För tidigare har vi haft vissa kontroller som har funkat på ett visst sätt på Windows Phone och på ett visst sätt på Windows 8. En del kontroller har bara funnits på den ena plattformen och inte på den andra och så vidare. Så ett exempel på hur man har konvergerat kontroller är Datapickern, som hade två olika utseenden på telefonen och på desktopen. Och nu har den fått ett gemensamt utseende. Så den här är lite skillnad mot Calendar Pickern. Datapickern är en separat kontroll och vilken av dem man använder beror lite grann på hur man vill att appen ska se ut och hur mycket plats de får ta. Ett annat exempel är Password Box, där man hade olika utseenden men samma API på de båda plattformarna. Och där har man valt att gått mer mot Windows 8.1-hållet, men man har lagt till vissa grejer som till exempel Password Reveal Mode för att se till så att man kan göra de grejerna som man kunde göra på Windows Phone också. Det finns en hel del som kontroller som är nya, newly universal, vilket betyder att de har tidigare funnits på en device och inte på den andra. Så pivotkontrollen som ni såg alldeles nyss har bara funnits på telefonen förut, men nu kan man använda den både på telefonen och på desktopen. Och om man vill kan man styla om den och göra den mer tabliknande. En grej som vi har saknat väldigt mycket i Windows Phone är en content dialog där man har fått lov att använda sig av massa toolkits och grejer för att få till det. Och på datorn eller på PC:n så har man fått en banner när man ska göra en message box. Och det funkar inte lika bra när man ska göra en sån grej på i en Windows app. Så istället har man en content dialog som kan innehålla i princip vad som helst. Men rekommendationen är att man låter den ha minst en knapp så att man kan dismissa den på ett snyggt sätt. Men det blir som en modal dialogbox kan man säga. Auto-suggest box är egentligen en kombination av en autocomplete box på telefonen och en search box på Windows 8. Så att man har en auto-suggest box där man kan välja att lägga till liksom en ikon för search till exempel. Man kan välja vilken ikon som helst. Den har auto-completion, den har search history och sådana saker. Kartor. Tidigare såg de väldigt lika ut men hade extremt olika API:er som gjorde att det var väldigt svårt att göra någonting med kartor i shared projects. Men nu har de ett och samma API, det är en och samma kontroll. Plus att vi har fått offline maps, så att om man har laddat ner kartorna så kan man använda dem även om man går offline. Vi har 3D-vyer och vi har street side panoramas, så man kan få street view på ställen. Tidigare så har vi haft app bars och command bars där i Windows 8 och Windows 8.1 var rekommendationen att man skulle ha osynliga app bars. Det vill säga att de skulle komma fram när man swipade nerifrån eller uppifrån. När man har sett med det är att det är väldigt svårt för folk att se att det verkligen finns där. Så att istället har man nu en command bar som alltid ska synas, eller rekommendationen är att den ska synas hela tiden och att man inte ska behöva swipa in eller behöva trycka på någon meny för att få fram den. Men den här command baren kan man lägga precis var som helst. Så här har vi till exempel två command bars i en och samma vy. Man kan lägga dem uppe ner i mitten om man vill. Rekommendationen är väl lite att man åtminstone på telefonen låter den vara längst ner på skärmen för att man ska komma åt den lättare med tummen. Men som väldigt mycket i Windows 10, till skillnad från Windows 8 och Windows Phone, är att det finns inga regler. Det finns inga bestämda patterns hur man ska och inte ska göra grejer, utan man gör väldigt mycket som man känner, men det finns ändå vissa rekommendationer som gör att det blir mer ergonomiskt att använda. Om inte alla commands får plats i commandbaren så fortsätter de in i menyn. Så här finns det tre punkter som kommer fram som en meny med de saker som inte får plats. Så även om man har en lång commandbar, drar man ihop fönstret så kommer den automatiskt att skjutsa över resten i en meny. Och på telefonen får man plats med fyra stycken element samtidigt. Överhuvudtaget kan man säga att alla kontroller har blivit likadana både på telefonen och på desktopen. Man har samma styling, så inte längre någon så här phone touch overhang och sådana saker. Och om man kollar till exempel på en game controller så kommer man få rutor runt kontrollerna så att man ser vart man är någonstans när man håller på att navigera runt, eftersom man inte har varken en mus eller ett finger som kan tala om för var man är på skärmen. Det finns några helt nya kontroller. Jag visar upp en split view. Den ser ut så här, så att man har en pane där man lägger in navigationscontent. Och här har jag lagt in en lista som innehåller dels ikoner och dels text. Och anledningen till att jag gjort det är för att när man lägger den i compact så ser man bara den vänstra lilla delen av det här. Så skulle jag ha lagt in till exempel bara teckenordet back, så skulle typ B och C synas när man gjorde den i compact. Så det är lite grann hur man känner för om man kommer ha den i compact eller inte, avgör om man ska visa upp ikoner eller inte. Så inline overlay, compact inline och compact overlay är de varianter som finns. Resten av contentet är det som syns på höger sida här. Notera att den här hamburgermenyn inte ingår i splitviewn, utan splitviewn är egentligen bara ett sätt att dela upp skärmen på två olika delar. Normalt sett så brukar man ha någon typ av lista i splitview pane och så sen kanske bara en frame till höger, på höger sida, och så navigerar man till olika sidor i framen istället, så att man lägger inte faktiskt fysiskt content där om man ska ha det som en navigationsmetod för hela appen så att säga. Några andra nya kontroller. Ni såg redan en calendar view och calendar picker. Ink canvas, en kontroll som man kan lägga över vilken annan kontroll som helst och då få en inkyta så att man kan skriva på den med penna. Och den känner igen typ palm rejection. Man får väldigt snygga linjer och den är väldigt detaljerad vad det gäller att kunna faktiskt skriva, så att det känns väldigt naturligt när man skriver på en ink canvas. Förutom de här nya kontrollerna så finns det några adaptiva och responsiva design hjälpare. Ni såg Visual State. Det fungerar ungefär som media queries på webben kan man säga. Och just nu så finns det bara en adaptive trigger och det är min window width. Och det är mest bara för att det är det som man kommer att justera designen på kan man säga. Men man kan göra sina egna adaptive triggers. Du kan göra en adaptive trigger som triggar till exempel på en capability på devicen eller någonting i din vy-modell. Det här med att använda 0 och 720 här, det är för att det är snygga breakpoints som man går över från en typ av device till en annan. Så jag kommer att snacka lite om breakpoints och vilka breakpoints man kan använda för att göra olika designer lite senare. En annan sak som ni redan såg är Relative Panel. Så Relative Panel återigen är en panel som gör att man kan sätta saker och ting relativt andra element på skärmen. Så här är ett exempel. Här har vi en Relative Panel med en bild på sidan och så ett textbox som visar sig till höger om bilden och alignar topp med bilden. Där är RP, det ska vara alltså Relative Panel, men det fick inte plats. Jag lägger till några fler grejer som man kan lägga saker under varann. Man kan lägga saker i align bottom width eller left width eller right width eller top width panelen själv. Normalt sett skulle jag säga att man skulle nog inte använda det här så mycket i sådana här små sjok, utan jag skulle säga att man mer skulle använda en relative panel kring stora block, som jag gjorde i demon där listan är ett block, infopanelen är ett block och lägger dem relativt varandra beroende på hur stor skärmen är. Ni såg redan API-informationen i demot där man kan välja ut och kolla liksom och göra saker beroende på vilka device capabilities man har. Så här till exempel kör man en vibrering om telefon eller om devicen tillåter vibration. Effektiva pixlar är någonting som man infört i UWP-appar just för att man ska kunna på ett enkelt sätt göra designer som spannar över många olika devices. Det är som ett logiskt koordinatsystem kan man säga som, det som innehåller information om hur långt bort devicen normalt är. Så man har satt vissa speciella punkter. Hur långt bort brukar man hålla en telefon? Hur långt bort brukar man ha en platta? Hur långt bort brukar man sitta från en desktop? Och hur långt bort brukar man sitta från en Xbox och så? Så den använder både viewing distance och pixel density och gör ett logiskt koordinatsystem av det. Så du behöver inte fundera på om du har olika viewing distances och pixel densiteter. Så här har vi ett exempel på en design där vi har en 100x100 ruta eller ett par 100x100 rutor. Text som är 100 pixel stor och text som är 24 pixel stor. Om man tar upp det här på en skärm, dels på en PC och en tablet och på en telefon och lägger dem sida vid sida så kommer det som är på desktopen och tableten vara större än det som är på telefonen. Så en 100x100 ruta kommer synas som 150x150 på en tablet och 200x200 på en PC. Men om man betänker hur långt ifrån användaren de här devicerna är så kommer saker och ting som ligger längre bort se mindre ut. Och när man då kollar på det med rätt viewing distance så får man samma upplevd storlek oberoende av vilken device man är på. Så det betyder att du som utvecklare och designer kan använda samma storlekar och samma type ramp oavsett vilket device du designar för. Breakpoints är ställen som det är rekommenderat att du byter design på. Sen väljer du naturligtvis helt själv vilka ställen du byter design på eller om du inte vill byta design alls. Men 320 är en telefon. 720 är en tablet eller portrait mode eller vad heter det, landscape mode på en telefon. Och 1024 brukar man använda som nästa breakpoint för att göra en ny design. Så det här är designer som, eller det här är breakpoints liknande de som man alltid har använt i webben. Så det här man gör responsiv design för Windows 10 är väldigt, väldigt lika som man gör responsiv design för webben. Och vill man ha lite idéer och tips om hur man ska göra olika grejer så kan jag rekommendera att gå in och kolla på olika responsiva webbdesigner och se hur de har löst med att flytta element och sådana saker och ta bort eller lägga till element. Så här är ett exempel i mailappen. Där på telefonen eller upp till 320 så visar man bara upp listan över mail. Går man upp på lite större så visar man upp själva mailet bredvid listan. Och när det blir ännu större så visar man upp den här menyn med andra saker som inboxen och sent items och sånt också för att ta upp lite större del av ytan. Så när man gör responsiv design så har man egentligen tre olika element på skärmen som kan vara bra att göra responsiv design på. Det ena är content. Det andra är commanding. Och commanding har vi redan sett till exempel med command-baren eller med kontextmenyn. Vilket av dem man använder beror ju lite grann på om man vill att commandet ska synas eller inte och om det är kontextspecifikt till en speciell del av appen. Då kanske man använder en kontextmeny istället för en command-bar. Och det andra är navigeringen. Så jag tänkte gå igenom lite olika patterns för navigering och se vad man ska använda när. Så när man ska välja navigering så har man några olika grejer som man bör fundera på. Det första är priority of navigation, så det betyder hur ofta behöver man navigera till de här olika grejerna. Och nästa är size of device och där har man ju till exempel saker som kan man använda den mest med en hand, hur stor plats får navigeringen ta upp och sådana saker. Och optimize for content layout har mer att göra med om man kan se navigationen hela tiden, om man kan se hierarkin i appen och sådana saker. Och primary input method handlar mest om vilken, ja, hur man oftast interagerar med den. Är det mest med tangentbord och mus, eller är det mest med penna och sådana saker. Så vi går igenom fem olika patterns. Pivoter, tabbar, hubbar, master detail och hamburgermenyn. Vi börjar med pivoter. Så pivoter, som ni redan har sett, är en slags tabbsystem som snurrar runt. Det är väldigt bra för enhandsanvändning eftersom man kan swipa i stilled med den. När man använder pivoter ska man fundera på lite grann hur många olika element man ska visa upp. Så brukar säga att absolut inte fler än 6 pivoter. Alltså typ 6 stycken tabbar, för då tappar man bort sig. Jag tycker att man tappar bort sig nästan om man kommer över en 3-4 stycken. Så jag brukar vara lite försiktig med pivoter om det börjar bli mer än 3-4 stycken. Man kan se hela tiden vad man ska navigera till, så att det är väldigt bra. Det är liksom, man kan se hierarkin ganska bra i den. Det som man kan vara lite försiktig med, det är saker som man använder, till exempel en karta eller någonting som swiper i sidled i pivoter, för att då kan man inte swipa för att komma till nästa pivot-element. Jag lägger bara in de här för så att jag inte har missat någonting. Nästa typ av navigation är tabbar. Och tabbar är en del, eller en typ av pivot som är mer fasta pivot-element, alltså att alla pivot-element syns samtidigt. Det tar ju lite mer plats eftersom man oftast använder ikoner och så. Man kan inte ha lika långa strängar i tabbar. Men annars har de alla de positiva egenskaper av pivoter. Plus att man får det här muskelminnet. Att till exempel i den här appen så ligger alarms alltid längst upp till vänster. Och det kan vara rätt schysst om man har saker som så här, new mail eller sådana delar. Att man alltid vet att man kan klicka på ett ställe på skärmen så kommer man dit. Det jag skulle säga om pivoter, när man använder pivoter som navigationsmetod, är att man kan vara lite försiktig så att när man navigerar tillbaka från den här, när man använder till exempel backknappen på telefonen, så kommer man ju navigera ur själva den här sidan. Det jag brukar göra om jag har så att första tabben är till exempel en hemtab, så gör jag så att är de på någon annan och trycker back, så navigerar jag ändå tillbaka till första tabben innan jag navigerar ut bort från sidan. Bara för att man inte ska känna att man tappar bort sig. För lite grann så är det som med tabbar att det känns som att man navigerar till en ny sida när man klickar på tabbarna. Hubbar är någonting som är jättebra för mediaappar. Hubbar användes tidigare som panorama i Windows Phone. Och det en hubb gör det att man visar upp, det är liksom lite grann som ett skyltfönster kan man kunna säga. Att först visar man upp en feature, eller man behöver inte göra det, men oftast gör man det. Och så sen visar man upp lite ur varje kategori. Så om man tänker sig att det skulle vara så här Netflix-appen, så kanske de visar last seen som första feature-hubben. Och så sen visar man upp så här rekommendationer för dig och drama och lite olika kategorier. Så. Det som är bra med den här är att i och med att det är som ett skyltfönster så kan man få användaren att bli intresserad av olika kategorier. Så de kan liksom få en liten sneak peek av varje sektion i appen utan att behöva faktiskt gå in i den. Det andra som är bra är att den är väldigt bra för touch på Windows Phone till exempel. Eller på en, egentligen när man använder Portrait så brukar man scrolla neråt. Och är det på en desktop eller Xbox så scrollar man egentligen i sidled mer. Passar väldigt bra för game controller, men den är inte bra om man ska använda någonting när man ska skriva in information. Så den är bra för konsumtion, mindre bra för getting things done. Sen har vi master details som är det som används till exempel i mailappen. Där man har en lista oftast av element som man vill navigera, typ en lista av mail eller i det här fallet en lista av kontakter. Och då på en stor skärm visar man listan på ena sidan och detaljerna på andra sidan. Och så sen när man går över på en mindre skärm så visar man listan i en sida och så drillar man ner till en annan sida istället. Så det är lite mer komplext att få det här att snurra, men det finns jättebra exempel på dev.windows.com. Bra exempel som visar upp hur man gör det här, så att det är ändå inte jättesvårt att få det att funka. Hamburger-menu som används ganska mycket typ i Twitter Bootstrap och en massa ställen på webben och i appar. Det är nog den navigeringsmetod jag gillar minst, skulle jag säga. Den är väldigt gömd i och med att man ser bara oftast själva hamburger-ikonen och sen får man komma in i en meny. Den är också väldigt svår att komma åt om man är på en telefon och får lov att gå längst upp i hörna och klicka på den för att få ut hela menyn. Så jag skulle säga att om man ska använda hamburgermenyn så ska man nog mest använda den för saker som man inte behöver komma åt så ofta. Till exempel i mailappen så har man använt den för att byta folder som man är i. Och det är någonting som de flesta människor kanske aldrig gör. Men när man behöver göra det så finns det i alla fall där i en dold navigeringsmetod kan man säga. Det är också någonting som man kan använda om man har väldigt många olika delar av appen som man behöver navigera till. Eller till exempel man kan lägga hjälp och settings och sådana grejer där. Men det är ganska schysst att kunna kombinera den som i det här fallet med en annan navigeringsmetod. Typ pivot-navigeringsmetoden här. Några andra grejer som jag tänkte att jag skulle peka ut på den här bilden är här när man har en större skärm så har man valt att ha en searchbox som ja, det hela searchboxen syns. Medan på telefonen så visar man bara upp search-ikonen och expanderar inte searchboxen förrän den behöver komma fram eller förrän någon vill söka i den. Här har man också en backknapp som man har tagit bort på telefonen eftersom den inte behövs där. Här har vi commands på desktopen som man har lagt längst ner på telefonen. Och så sen har man också gjort repositioning av contentet. Så den här delen med tech ligger nu längst under här och man har tagit bort bilder och så. Så man har gjort ganska mycket för att få till en bra responsiv design på den här. När man använder den här hamburgermenyn, jag sa tidigare att själva hamburgerikonen inte följer med utan man kan ju välja vilken ikon som helst. Men när designteamet testade en massa olika ikoner och en massa olika locations för den här hamburgermenyn såg man att om man inte använder hamburgermenyn så är det väldigt få som vet vad man faktiskt ska göra med den. Så ska ni använda splitviewn som en hamburgermeny så använd faktiskt hamburgerikonen och lägg den längst upp i vänstra hörnet eftersom det är där folk förväntar sig att den ska ligga. Om vi kollar på content och vad man kan göra med content för att göra en responsiv design så brukar man snacka om de sex R:en. Resize, reflow, reposition, reveal och rearchitect och replace. Det är väldigt svårt att komma på sex stycken. Resize, det är egentligen bara att man tar ett element och gör det större, till exempel för att få plats med mer text och sådana saker. I textboxarna nu så kan man, eller i textblocken så kan man nu tala om hur många lines man vill att ska synas och sådana grejer. Så det funkar väldigt bra när man ska förminska och förstora element. Och likaså har man ju alltid kunnat förminska och förstora saker som bilder eller kartor eller sådana saker. Och såg ni till exempel med gridviewn där man tar på en mindre device så visar man upp mer som en lista medan som på en större device kanske man visar flera kolumner för att använda större del av skärmen. Reposition såg ni också när vi använde relative panelen och la dem under varann på telefonen och bredvid varann på, eller ja, under varann när det blev mindre skärm och bredvid varann när det var större skärm. Här är ett annat exempel på reposition där man har tagit den här screenshoten och lagt det under den gröna ytan. Och sen flytta runt lite grann av det andra. Här har man också gjort det här med search-knappen versus hela search-boxen och så. Reveal går ut på att man kollar vilka capabilities som devicen har eller funderar ut vilka användningsområden är mest relevanta för den devicen och då lägger till eller tar bort de elementen beroende på skärmstorlek och device capabilities. Så här är ett exempel där man till exempel har lagt in den här avataren och information på den när man har en lite större yta medan man har tagit bort den här. Och lika har man valt att visa upp kartan när man har lite större yta medan man på telefonen eller på mindre device har valt att dolt den så man kan plocka fram den när man vill. Reo Architect är ju typexemplet är ju mailappen eller master detail återigen. Där man väljer att antingen ha en sida där man visar både listan och detaljvyn eller gör re-architect och gör två sidor av det. Och där kan man ju till exempel använda sig av när man vill visa upp dem bredvid varandra så kan man bara ha två olika frames som man visar upp dem i. Så att man behöver inte ha två olika sidor eller två olika typer bara för att man vill förminska ner det utan man väljer bara att lägga in dem som frames eller lägga in dem som egna sidor. Och den sista är replace. Som i det här fallet när man har valt att använda en pivot. Kontroll för navigering på telefonen och hamburgermeny på en dator istället. Det var allt jag hade men jag skulle vilja rekommendera lite content för om ni vill fördjupa er lite mer. Dev.windows.com, där finns extremt mycket samples på allt man kan tänka sig med UVP-appar. Och design.windows.com, dels finns det en massa information om hur man ska tänka när man gör responsiv design eller hur man ska tänka när man ska använda en kontroll versus en annan. Och där finns också Illustrator-projekt som man kan använda för att göra designen. Där det finns alla de här olika typ tablets och phablets och phones och desktops och sånt som man kan stretcha och minimera designen. Och några bildsessioner som pratar lite djupare om hur man ska tänka när man går från stor skärm till liten skärm till stor skärm och med de här olika navigation patterns och sånt. Tack så mycket. Ha det gott!